Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå! Den 7 december så kör jag stand-up på Äntligen roligt i Kristianstad. 12 december på TS Kaos i Stockholm. Hitta biljetter på internet. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Carl Stanley.
Jajamän.
Välkommen tillbaks.
Tack så mycket.
Ett år senare.
Japp.
Du är fortfarande stand-up-komiker.
Japp.
Men du har också blivit podcastare.
Ja, det var jag sist. Kanske då också, fast jag hade en annan podcast.
Ja, det var det. Resa och boende.
En annan och sämre podcast tyckte jag.
Man ska inte jämföra poddar, det är som barn.
Ja, just det.
Nu har jag en ny son. Mm. Jag hade en annan och sämre son.
Ja, tidigare. Du är pappa, ja, det var jag innan också, fast jag hade en sämre unge.
Ja, det var en kompis som störde sig, Mats Jonsson, då, serietecknaren. Mm. Han skrev något på Facebook när folk skrev så här: jag ska bli pappa igen.
Mm.
Att,
nej, det ska du inte.
Du är pappa, det enda sättet att bli pappa igen är om ditt barn dör.
Ja.
Och sen får du ett nytt.
Fast då är man fortfarande pappa till ett dött barn.
Är man det?
Eller ja, det var ju du som skapade barnet och kanske dödade det, jag vet inte.
Ja, men frågan är, om man har döda barn, är man då fortfarande pappa?
Mm.
Tycker du det?
Jag vet inte, men de tycker nog det.
Jag
kommer alltid vara pappa till lille Elias, oavsett
ja,
vad som händer.
Men för dem så finns ju lille Elias med oss fortfarande också. Bara för att de säger det så behöver inte det vara sant.
Nej. Nej, jag vet inte om det finns någon definition. Nej, men det...
Lille Elias, hans musik kommer att leva med oss för alltid.
Han lyssnar ju på den Bamse-låten. Ja, okay, ja.
Hans musik som han lyssnade på.
Ja.
Men jag tänkte på den när min mormor dog. Hon var den sista liksom... morföräldern eller farföräldern.
Mm.
Så jag tänkte på det. Är jag fortfarande barnbarn?
Mm.
Eller ska min nästa diktsamling heta Inte längre barnbarn?
Min nästa diktsamling. Det var det första du kunde tänka på när din mormor dog. Vad ska nu min nästa diktsamling heta? Du har väl aldrig gjort någon diktsamling? Nej, bara, nej men jag
tänkte...
Du vet väl inte vad jag har för mål i livet.
Min första
diktsamling. Mormor älskar diktsamlingar.
Det gjorde hon inte.
Ja. Jag tycker din lägenhet är så full av distraktioner. Man vill titta på grejer. Du har så mycket grejer och böcker och med grejer. Så man vill liksom titta runt lite så här. Det är dåligt.
Du bor fortfarande hos en äldre dam.
Jajamän.
För jag tänkte, det som har hänt sen sist är ju att du har fått ett mindre genombrott.
Mm.
Du har varit med i TV. Mm-hmm. Du har varit med i tidningen.
Ja.
Som jag hörde er prata om i Tombola podcast. Att det är sånt som föräldrar blir imponerade av.
Ja, framförallt morföräldrar. Ja. Väldigt ofta när de frågar så här, får vi göra en intervju med dig i Helsingborgs Dagblad eller så. Då är det för att mormor ska läsa det och bry sig.
Bild och allt.
Ja, det är för stor bild och hela skida. En hel sida.
Ja, just det. Det var ju min mormor som då dog hyfsat nyligen. Det var när jag var med i Metro.
Mm.
Hon ringde och sa, Simon, du är berömd! Du är med i tidningen!
Ja, det är liksom det högsta pinnhålet. Mm. Och de fattar inte att det finns 100 miljoner tidningar.
Men du har varit med i parlamentet. Det är kanske det som också imponerar på folk. Två gånger, eller?
Ja.
Och, men hur är det då? Har man en fast spot eller blir man inkallad lite då och då?
För mig är det bara att de har sagt hej, vill du vara med i parlamentet det här datumet?
Okay,
och så säger man ja eller nej, eller så ställer man en följdfråga och bestämmer sig sen.
Finns det någon som bara varit med en gång i parlamentet?
Martin Sonneby har nog bara varit med en gång. Ja, men som jag minns det, han har sagt det till mig, för vi åkte.
Det är ingen komplimang att bara vara med en gång.
Nej, nej, utan han var dålig liksom.
Aha.
Han var med och var skitdålig och sen fick han inte vara med igen. Men det var för att han hade massa jobb på en gång och så här. Det, alltså det kräver, ska det bli bra så får man ju lägga lite tid på det liksom.
Men som jag har fattat är det väl man får en gäng skrivna skämt.
Ja, men du får ju också skriva egna om du vill.
Okay, ja.
Och det blir ju fortfarande att du måste ju, alltså de, du måste ju fortfarande skriva om dem så att de går att säga. Och alltså jag, för mig var det, eller det jag har gjort är att jag försöker sätta mig in i de ämnena som vi ska prata om typ. Så att jag kan vara med även om det blir någon liten improvisation, om man ska studsa lite mot varandra.
Ja, ja.
Så är det gött att ha lite extra skämt i bakhuvudet som bara, men här passar ju denna in. Även om de egentligen kanske är för dåliga för att ha som A-material, så kan man ha lite B-skämt i huvudet liksom, så bara, men det här kan ju,
så jo,
man kan
så slänga in. Om man börjar prata med någon i publiken på en stand-up-klubb och liksom man har lite B-skämt på det ämnet, så blir det ju oftast största skratten på kvällen.
Ja,
för att folk tror att det är improviserat.
Mm, precis.
Ja, men det, du är bra på det här med, det, i förra avsnittet så pratade vi ju ganska mycket om arbetsmoral och fokus och sånt där. Och vi båda två var rätt övertygade om att du kunde se fram emot ett genombrott snart. Och det kom kanske lite snabbare än vi alla trodde.
Ja, kanske.
Men det var till och med någon som skrev in och sa att det var väldigt inspirerande det samtalet, alltså så här, om motivation.
Ja.
Du skulle kunna, alltså,
jag kan bli motivational,
speaker. Men det är just det kanske jag vill komma in lite på, för vi har pratat om det ganska mycket, att du har inte bara liksom bra fokus på ditt arbete, utan att du undviker även erbjudanden som till exempel ger mycket pengar men som du inte vill göra, eller att du verkar vara rätt målinriktad på det sättet också.
Ja, men det är svinmånga som säger, tycker jag, att bara, men jag gör inga firmagig och jag gör inte det här, jag gör inte det här, men de får heller aldrig frågan. Nej. Så det spelar liksom ingen roll. Det är så här, men jag skulle tacka nej till att vara med i det där tv-programmet, eller jag skulle aldrig, bara, men det är ingen som kommer att fråga dig heller, så det spelar liksom, du behöver aldrig ta ställning till det här liksom. Men när man väl står där och så är det så bara, du får 50 000 om du gör det här. Och så vet man hur fan vad jag behöver 50 000 nu, shit vad det skulle vara bra. Men så är man också så här, fast om jag tackar ja till det här så kommer jag få liknande erbjudanden igen, och kanske inte kommer kunna tacka nej till dem heller, och då är jag liksom i en loop av dåliga grejer som jag inte vill göra.
Men vilken jävla zen-munk du är, som ändå kan, alltså så här, för du bor hos en tant. Och om du hade tackat ja till några sån här 50 000 kronors gig, så hade du säkert kunnat bo, ha en egen lägenhet efter ett tag. Men då så har du som bra fokus att du väljer att bo kvar där och följa din dröm. Och liksom, eller du har liksom den, det är verkligen som en sån här, här sviker orden Simon. Nej, men att det känns som att det är en superkraft, att du har en sån sköld. Att du kan, du inte faller för frestelser. Inga snabba frestelser.
Nej, men och det är också att alltså jag, mer och mer, desto mer man klättrar liksom på karriärstegen, eller om man ska säga, så inser jag så här, massa grejer som jag tyckte det var konstigt att andra komiker gjorde, så här kända komiker typ.
Så bara, till exempel.
Ja, men typ, du vet så här, ja, men att de är gnälliga liksom, för man var ju så här, till exempel, fan, det här är det roligaste jobbet i hela världen. Du får åka runt och dra roliga historier. Är du dum i huvudet? Ligga och gnälla innan gig och så tittar du inte på oss andra. Vad håller du på? Alltså, du vet så här, ligga och sova, vad är det för fel? Alltså sådana grejer. Sånt fattar man ju mer och mer, bara, nej, men det är helt rimligt. Och det
fast, ja, det är frågan. För jag tänkte på det också när, vet du vem Daniel Klaus är?
Daniel Sloss.
När nu snackar med serietecknaren.
Ja, okay.
Han har gjort Ghost World bland annat, som blev en film som blev populär. Men han är liksom en av de mest kända så här, och hyllade alternativserieskaparna.
Okay.
Och han pratade om det, för hans idol när han var lite. Jag såg någon sån här. Jag var typ på Strandbokhandeln i New York, och där så satt han och pratade om sin nya bok då, Daniel Klaus. Det var en sån här, man kunde träffa författaren liksom.
Ja.
Och då berättade han om, när han var liten så var hans idol en tecknare som heter Wally Wood. Och så läste han en intervju med honom. Han sett en bild på Wally Wood, ett självporträtt där han sitter och röker vid sitt ritbord och ser liksom lite cool ut. Mm. Han tänkte, det är den här jag vill bli som honom. Liksom. Mm. Jag vill ha det här yrket, jag vill vara så där cool. Och sen så läste han en intervju med Wally Wood då, som var så här, att han var så jävla bitter och gnällig, och det var så här, att han verkade så här, they owe me money, och han och Daniel Klaus sa, what do you care? You're Wally Wood, the coolest guy on earth. Mm. Hur fan kan du bry dig om att någon skyldig dig lite pengar liksom?
Ja.
Och sen så sa han, men nu har jag blivit exakt likadan. Mm. Jag sitter och gnäller över, även om jag liksom klarar mig bra, så sitter jag, they owe me money liksom, och ja, det kan man ju relatera till lite liksom. Hade jag som 12-åring, om någon sagt så här, men du kommer kunna leva på, åka runt och köra lite stand-up och spela in den här podd och släppa, och du, allt annat kommer vara ett smooth sailing liksom. Då skulle jag tänkt, okej, då ska du vara glad varje dag. Du ska inte gnälla över någonting. Men det är ju rätt lätt att fastna i de här gnällfällorna.
Men sen är det ju, alltså det har ju med mode att göra också. För ibland kan man ju vakna och bara känna sig, men fan vad gött, nu ligger vi här på ett hotell i Kalmar, och det, vi ska inte göra ett skit idag. Klockan 19 ska vi åka till någon jävla bar, och sen kommer det 150 människor som har betalat för att titta på oss i en och en halv timme. Helvete!
Jo, speciellt alltså, om man går förbi byggarbetare i snålblåst och duggregn på morgonen. Då kan jag få den.
Men sen finns det ju dagar när man vaknar i Kalmar på ett hotell och bara, inte ett skit att göra här heller. Fan också. Jag väntar, vem fan var det mer som skulle gigga? Martin Sonneby, han är ju lite störig. Men när kommer han?
Två knivhugg som Sonneby
redan. Det var den som låg nära i huvudet. Men du vet så här, ja men okej, men när kommer han då? Klockan 7? Ja, vad fan ska jag göra till klockan 7? Går man förbi någon jävla byggarbetare? Bara, ja, där får ni för att ni inte skärpte er i skolan, era dumma jävla. Man har ju sådana dagar också. Och så går man in och så bara, 150 idioter som har betalat. Vad fan tror de, hur fan tycker de att jag är så jävla rolig att det är värt det? Det är klart att det inte är. Och så gör man gig. Och då kan det ju hända två grejer. Att om gigget går svinbra, så kan man bara såhär, det kan ju förändra hela ens liv. Alltså man blir helt så här, det här är fantastiskt. Tänk att vara i Kalmar med Martin Sonneby, denna härliga människa. Går förbi byggarbetarna på vägen hem också. Bara, de är, vilket jobb de gör. Oj, oj, oj. Vi skulle inte ha ett enda hus utan dem. Så att jag tror att det är ju, alltså det här jobbet, det är ju jävligt mycket, för mig i alla fall är det jävligt mycket upp och ner känslomässigt. Du vet, ena dagen kan man liksom skälla ut någon. Och sen dagen efter kan man bara ringa, bara, du fan förlåt för igår. Jag vet inte, det var, jag var bara arg efter gig. Jag vet inte, men det blev så.
Det är väl det som kanske lite åt det som kallas prestationsbaserad självkänsla. Att om, när man har gjort någonting som man är väldigt nöjd med eller som man fått mycket beröm för, så får man bra självförtroende och blir jätteglad.
Men sen är det väl lite ofrånkomligt också, tänker jag. För att det är, det är en sån stor grej när 100 personer applåderar och tycker att man är skitrolig samtidigt. Det är en helt sjuk känsla egentligen. Det är ju väldigt få som upplever det, att 100 personer gillar en samtidigt. Alltså, jag tänker att väldigt många av oss som sysslar med stand-up, det är sådana som inte, som där folk sa när vi gick i skolan, så, men du är konstig. Fan, du fattar. Alltså, man försökte säga att, alltså, för mig var det ofta att man försökte säga ett skämt, och så var det folk bara inte fattade. Och då kallade de en för konstig istället för att vi är dumma liksom. Men då blir det så att man vill bli förstådd. Och när man helt plötsligt då blir det av 100 människor varje kväll, och ibland 200, ibland 500, då är det en sån sjuk känsla. För att när man står och för ett resonemang på scen och alla köper det, det är ju en helt otrolig känsla.
Jo, det är det ju. Det blir ju, alltså speciellt i början tyckte jag det var, när jag började med stand-up, så var det mer upp och ner känslomässigt. För att då hade jag inte skaffat ett riktigt självförtroende inom det. Nej. Så det var så att man kan tycka så, jag kan inte säga vad kul om det går dåligt. Nu är jag lite mer stabil. Men jag kan ändå ha riktigt sugiga dagar också. Jag tror fan det var igår eller förrgår var det nog. På morgonen så började med att jag sa, snackade med min morsa. Vi driver företag ihop nu. Vald Entertainment AB. Och skulle jag snacka lite om pappersjobb och sånt med henne om det. Men då så var det, då kom det fram efter ett tag, för hon lät inte så glad.
Nej.
Sen kom det fram efter ett tag att jag hade pratat om henne i Sveriges Radio P5.
Ja.
Och då var det väl att jag Det var liksom någon så väldigt hurtig träningscoach där. Mm. Och någon annan journalist. Och jag liksom tog rollen av pissmyran. Kanske en roll jag tar rätt ofta.
Mm.
Jag var negativt inställd till allting.
Ja.
Och så var det någon som hade då flyttat hem till sin mamma och berättade hur härligt det var.
Mm.
Och jag sa något i stil med att jag mår alltid 80% sämre när jag träffar mina föräldrar. Och det är ändå självmordsbenägen nu.
Det är ju väldigt roligt.
Ja, det är, ja, jo, det är ju. Mm. Men just det här liksom att överdriva en karaktär för att framkalla komisk effekt.
Mm.
Det i vår det vardag. I vår, jo, det var ju många. Alltså de radioproducenterna och folk sa, fan vad bra dynamik idag, liksom skitbra. Men för folk som inte jobbar med underhållning så är det ju svårare att tänka, varför säger han så?
Ja.
Det är ju jättetaskigt att han säger att han mår dåligt av att träffa sina föräldrar. Liksom.
Ja.
Så min mamma var ledsen över det och jag... och liksom hade ett sånt långt och jobbigt samtal, försökt förklara, märkte för jag vill ju liksom ändå inte såra folk jag tycker om.
Nej.
Såklart. Och sen gick jag ner till Södra Sällskapet och körde stand-up där, open mic då på Stockholm Comedy Club.
Mm.
Och då var det också så här, ett ganska då, för jag har ju kört på så här Humorkällan, Specialisterna, Comedy Club och Anders och Nisse där. Mm. Det är lite mer högt i tak.
Mm.
Alltså jag hade ett skämt där jag till exempel använde ordet CP.
Mm.
Då blev det helt tyst i lokalen.
Ja.
Och så, för sen kände jag att jag jag trodde ni var uppvärmda till den här typen av humor nu. Mm. Liksom, för Sandrila hade kört rätt grovt innan.
Mm.
Och jag så här, kände att jag fick med mig dem lite igen. Sen så hade jag ett skämt då om Black Lives Matter.
Mm.
Och sa så här, men Black Lives Matter, den... kampanjen i USA, den har inte riktigt fått fäste i Sverige.
Mm.
Och jag tror att det beror på att vi i Sverige är lite mindre fördomsfulla än folk i USA.
Mm.
Att för oss så är det självklart att svarta liv spelar roll.
Mm.
De spelar roll, de spelar jazz och de spelar basket.
Ja.
Och där igen blev det helt tyst.
Ja.
Och det är ett skämt som har funkat innan på andra klubbar.
Mm.
Och sen skulle jag gå vidare till då ett skämt om pizzan afrikana.
Mm.
Så sa jag så, jag fattar att det är ett känsligt ämne det här. Och,
ja.
Men jag kan tycka att folk är kanske lite för känsliga i vissa sammanhang. Och då var det en svart kille i publiken som skrek, vad menar du?
Mm.
Och jag bara sa, jag ska förklara.
Ja.
Och så berättade jag om den här pizza-incidenten. Han bara, åh! Och liksom, okay. Det blev så här, efter den humordagen så mådde jag inte speciellt bra. Liksom.
Nej, men precis. Och det är det jag menar, att det är Sverige. Och jag är fortfarande jättesvajig, alltså. Och även om... Och
Sverige det, i psyket, eller?
Ja, kan man väl säga. Alltså, så här, kanske har med att jag är ung att göra också. Jag har inte fått så mycket... skit. Jag har inte mått så jävla dåligt i livet liksom.
Du har inte haft en hård uppväxt?
Nej, inte speciellt. Utan en vanlig jävla medelklassuppväxt som vilken jävla unga som helst egentligen. Eller många. Men jag är fortfarande Sverige som fan. Och det gör att, jag vet inte, jag tror jag är ganska jobbig att ha att göra med innan gig och sådär.
Jag har inte den erfarenheten.
Nej.
Är det andra som har sagt det till dig?
Alltså det beror nog på lite hur...
Är det Martin Sonneby?
Ja, den jävla fitta. Han ska alltid hålla på och vara större. Nej, men Marcus, eller jag tror inte han tycker det heller, för Marcus är så snäll. Men han är ju Marcus Berggren som jag har med mig som support när jag giggar.
Och podcastkollega.
Precis, och poddkollega. Ja. Han är ju så här som fått, du vet, jag kan ju gå och snacka innan och bara, fan, helvete också, varför gör vi det här? Du vet, gå runt och så här... Oja mig på
riktigt. Att du gör det, ja.
Ja, men det har blivit mer nu sen jag började headlina.
Mm-hmm.
För att,
då känner du pressen.
Ja, alltså du vet, innan så var jag så här supportkomiker. Alla folk visste inte vem jag var som var där. Utan de var ju där för att se Al Pitcher eller Simon Gärdenfors eller någonting. Och då var det bara så här, jag ska bara gå upp och köra 20 minuter. Och jag har inga förväntningar på mig i princip.
Nej.
Så jag kan bara gå upp och göra så bra som jag kan. Och blir det skitbra så kommer jag få mycket mer betalt än vad headlinern skulle få för samma material.
I skratt.
Ja, precis. Ja, men och kanske mer också i cred. Att jag hoppade mycket högre över ribban än vad headlinern gjorde. Men nu går jag ju upp. Du vet, igår var vi i Linköping. Då var det så här lapp på luckan. Det var skitmycket folk. Och det var jag som var huvudnamn liksom. Och Marcus var supporter. Och går upp och han gör ett sånt jävla gig. Skitbra i en kvart liksom. Och då blir man så här, fan, hur ska jag följa det här? Och det är också alltså, medvetet att jag tar med honom för att han är bra.
Ja, ja,
alltså, det är jävligt man kan göra det lätt för sig när man tar med en support och tar med någon som man vet att man kan följa varje kväll. Att det är så här, ah, men den här gör jobbet, men den är inte så bra att den kommer förstöra för mig. Men Marcus kan ju uppriktigt, när han är som bäst så är det skitsvårt att följa honom. Men det håller ju mig på tå också liksom. Mm. Men då var det verkligen så här, och då kunde jag verkligen bli så här, helvete, fan, varför tog jag med den jävla idioten? För ibland är han verkligen, när han är som bäst så är han svinbra. Men sen gick jag upp och så gick det bra liksom. Och jag tyckte att jag toppade det och det kändes bra liksom. Men det är just den ångesten, den är ny för mig liksom. Just den känslan av att fan, det här hänger liksom på mig. Och det kan ju vara folk som man har giggat med tidigare, för att vi liksom började samtidigt vissa, och vi körde rookiespottar samtidigt, och de är kvar och kör rookiespottar, fast nu är jag headliner helt plötsligt. Och det kan bli så konstigt, jag vet inte, det blir liksom någon slags diff i huvudet, jag vet inte vad det är, men det...
Den största pressen jag känner av är nog det här pressen att sälja biljetter. Och så, okej, nu har vi bokat in det här jättestor lokal som tar jättemycket folk och som ska betala 250 spänn per skalle och du ska få så här mycket betalt. Och sen så efter ett tag så är jag så, okej, vi har inte sålt riktigt som vi har räknat med.
Ja.
Och då känner man så, uff, det här är på mig nu.
Ja.
Dels för att det är tråkigt att komma upp till en liten publik, en halvtom lokal liksom. Ja. Och sen så också har man så ett ansvar, känner jag, inför bokaren och inför det. Och det blir så här, och då, jag jobbar ju väldigt mycket då med sociala medier och pluggar som fan liksom i poddar och sånt. Alltså, kom dit och tjatar liksom lite. Det blir till och med att jag ibland tappar ett följare på Instagram och sånt när jag har tjatat för mycket liksom. Ja. Jag tycker, vad fan, ska du plugga det jävla gigget i Jönköping?
Men så känns det som, säger inte en bokare alltid, vi har inte sålt som vi har tänkt. Om de inte har sålt slut två veckor innan. Så om jag hade varit bokare så är det så jag hade satt press på dig. Och bara det går inte som vi tänkte. Du får nog sätta lite fart. Alltså...
Ja.
För det, jag känner ingen jättepress just med, eller med det, för att jag aldrig har varit med om att det har sålt dåligt än.
Nej.
Men det är för att jag har gjort så pass få grejer
och
där jag...
Och att du har en hype just nu.
Ja,
alltså, exakt. Som jag, eller vi kanske ska nämna också dina virala Facebook-klipp och YouTube-klipp och så.
Det är huvudsakligen de som gör att folk kommer att titta liksom.
Du tror det?
Ja, de gjorde ju det innan... Alltså det parlamentet, det var vissa grejer var så att de sålde lite mer liksom. Men, men vi så, jag sålde jättebra innan det också liksom. Det har bara blivit som grädde på moset typ. Alltså så här, okej, men nu spelar han i elitserien liksom. Okej, nu har han visat att han ligger här. Så typ.
Då har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken! Då har jag alternativen. Fanta Zero, Coke Zero, Icelandic Schnapps, Passoir Malibu, Frutti Extra Melonläsk. Tror det finns lite vitamin Well Reload. Dock kanske med som jag druckit direkt ur flaskan. Det gäller nog även Fanta Zero och Coke Zero. Vill jag varna för om det har basilskräck. Åbro 7,3. Fritz Cola. Det finns nog en till Russian Power Energy Drink. Och för tråkman så har ni säga vatten.
Om det finns en till Russian Power Energy Drink så vill jag ha den.
Ja, det är jag glad för den har stått i min kyl ganska länge. Och det är ingen som vill ha den.
Det var inget konstigt med den. Det smakar som en helt vanlig Red Bull
typ. Jag tar nog lite. Ja, jag kommer tillbaks och bestämmer mig när jag sett kylskapet, säger vi. Det är en lite ovanlig väldrycken idag.
Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna och en överraskning. Kända från det omåtligt populära inslaget väldrycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Vi hittar en Russian Power Energy Drink åt Carl Stanley.
Jajamän.
Och jag dricker en falsk Hawaii Gay Club. Det vill säga bara Passoir och Malibu. Ingen citronjuice, för den var för gammal så jag slängde den.
Men denna är tysk.
Tysk?
Ja, det står med tysk text på hela.
Men har inte de krigat med
Ryssland? Eiskalt Genaisen.
De har glömt vad som hände i andra världskriget.
Ja, men den är också väldigt, det är också någon så här stereotypisk. Den är lite rasistisk, tror jag, från tyskarnas håll.
Om ryssar är en ras.
Precis.
Ja. Det är rätt roligt
kulturell,
att man...
Kulturell rasism.
Ja. Man pratar fortfarande om ras när det handlar om fördomar mot ras. Men när det inte är fördomsfullt, då säger man inte, ja, vilken ras tillhör din nya pojkvän eller så.
Vad är det för ras? Ja, de är ju svåra att få tag på nu. Ja, din uppfödare är Ekeby faktiskt som har.
Vi har, även idag har du lärt mig lite hur man klipper grejer i datorn.
Ja.
Film och sånt där.
Väldigt lite, som att jag inte kunde så jävla mycket som jag trodde. Men...
iMovie. Men det gav mig självförtroendet att kunna lära mig mer. Hjälp till självhjälp skulle man kunna kalla det.
Hjälp till självmord. Men om någon använt det, det kan du göra. Det känns som din. Du skulle kunna göra en låt som heter Hjälp till självmord.
Du har säkert varit med om det när folk tipsar dig om andra grejer.
Ja.
Det kan du göra en stand-up.
Det kan du göra roligt på.
Brukar du använda de tipsen?
Nej, men det är ofta, alltså ofta den som gör det mest är pappa. Överlägset mest bara. Och du vet, jag har sagt till han så många gånger, du vet, jag ser när de kommer. Han bara, Kalle, jag måste berätta. Nej. Jag bara säger, nej. Pappa, du säger ingenting nu. Jag vill inte höra. Och mamma, jag säger, Lasse, säg ingenting. Han vill inte höra. Du är inte rolig, Lasse.
Är dina föräldrar roliga?
Mamma är rolig, pappa är inte rolig. Men då bara, kan han bara, vi var idag och vad skulle handla. Och så har han, jag har faktiskt inte exempel, det är riktigt dåligt faktiskt. Men då kan han berätta, är inte det jävla roligt? Man bara... Och så försöker man då förklara, jo, det var roligt där, men jag kan liksom inte ta med mig en ICA-butik upp på scenen och liksom...
Ja, du gör ju säkert det ibland när du själv har varit med om något roligt på ICA.
Jo, men alltså, det är också det... så här, men det är ofta roligt på något annat sätt än som går att liksom få upp på en scen. Och man, fan, inte det är roligt. Jo, det var roligt där och då. Och det, ja.
Jag har gjort en tecknad serie med då, där jag listat... Det här är ju då förslag som folk har sagt, kan du inte göra en serie av det här?
Mm.
Så gjorde jag en serie där jag listade de sämsta förslagen jag har fått någonsin. Jag ska försöka hitta listan.
Japp. Yep.
Okej. Okay. Kan inte du göra en serie av det här? Det händer att folk kommer med tips om saker de tycker att jag ska göra en serie av. Några av förslagen har varit så usla så jag bestämde mig... För att sammanfatta en lista över de sämsta idéerna folk föreslagit att jag ska göra en serie av topp 7 countdown.
Mm.
Då är det då nummer 7, tipsare Daniela Gordon, min mammas kusin.
Mm.
Och då säger hon, ja, Filippinerna, det var en fantastisk resa. Jag märker att du verkligen suger åt dig av det jag berättar nu så du kan använda det i dina serier sen. Och sen pekar hon på ett barn som blåser såpbubblor.
Mm.
Titta där, hon blåser såpbubblor. Det kan du göra en serie om. Det ser man inte av så mycket i serier.
Läser hur mycket serier Daniela
Jag tror inte det.
Men hon det tänkte, ser man inte mycket.
Hon kan kolla lite i... Hon är då syster till Fred Allan Gordon som är känd från den här podden. Jag nämner
honom. Vilket bra namn, Fred Allan Gordon.
Det är han som pratar precis som Sven Melander.
Ah, okej.
Okay. Sen var då tips nummer 6. Lars Jansson. Han jobbade på min praktikplats när jag var tonåring.
Mm.
Då kom han in med en flyer från Hare Krishna.
Mm.
Och frågade, kan inte du göra en serie av det här, Simon?
Mm.
Och det kan inte vara så jättedålig idé. Men jag bara fick inga direkta idéer.
Nej.
Ja, det var en flyer från Hare Krishna.
Inga direkta associationer. Ja.
Sen nummer 5, tipsare Maja Norberg. Hon var sångerska i bandet The Kid. Jag vet inte om det är någon som känner till dem eller om de finns fortfarande. Hon sa, det var jobbigt häromdagen. Jag trodde att det var en fis jag hade på gång, men när jag klämde till så visade det sig att det var diarré som kom ut i byxan. Fan, det borde du göra en serie om.
Mm.
Men det är många som har stand-up skämt om.
Ja.
Ja, men, ja, jag skriver kommentaren till när jag skrivit rätt kul som historia med hög igenkänningsfakta. Mm. Men som serie, bara det är ju inte så jättekul.
Nej.
Men det är många stand-upare, bland annat jag, som har lagt in det i något skämt. Men det är inte bara det som är skämtet då.
Mm, just det, ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sen har vi tipsar nummer 4, Emil Olsson. En kille som jag av anledningar vi inte bör gå in på, jag åkte till London med. Då så säger han, jag har en jävligt ball idé till en serie. Alice in Underground. Det ska vara som Alice i Underlandet, fast som ska knarka som fan och sånt.
Och sånt. Du vet, det som gör.
Och där har jag ingen kommentar. Sen har vi då plats 3. Detta är en countdown-lista. Så det blir sämre och sämre förslag.
Ja.
Tipsare Mia. Hon jobbade på mitt gamla sommarjobb i Åkarp. Hon sa, jag har en historia du kanske kan göra en serie på. Jag och min pojkvän hade varit i Grekland. På planet hem så snackade vi jävligt snuskigt, för vi trodde att inte någon förstod. Sen när vi landade så frågade hon som satt framför oss, kommer ni också från Sverige? Det är mycket konstigt med den historien.
Ja.
Ifall de nu åker från eller till Grekland och Sverige är inblandat i den resan, då är det inte jättekonstigt att det sitter andra svenskar.
Nej, det är väldigt inte konstigt.
Så andra platsen då, Olof Hallonsten. Han jobbade på mejeriet i Lund bland annat på den gamla goda tiden. Han har en idé till en serie, Supermannen. Han får sina superkrafter när han super.
Det var lite fan. Fy fan för Olof Hallongren.
Hallonsten. Och han kom även då med en bonus tips. För han praktiserade på mejeriet. Och då så kom han med ett tips som han tyckte jag skulle göra en serie av. Som var superpraktikanten. Han är den perfekta praktikanten. Han postar alla kuvert i tid och så vidare.
Så jävla dåligt.
Fast där är det nästan så dåligt så att det blir bra. Att det är så... Nej. Det är...
Superpraktikant.
Nej, det är inte så roligt. Det är inte så dåligt. Så det
blir han är bara i en vecka i taget. Eller något sånt då ju. Eftersom att man får inte praktisera hur länge som helst. Eller
ja, men om han är så bra så kanske han
får Just det. Du behöver inte gå tillbaka till högstadiet.
Nej.
För du är så jävla bra på att posta på helt.
Praktikant. Sen har vi... Här kommer då. Okej, den oantastliga första platsen. Känsliga läsare varnas när du lyssnar då, eftersom du bytt medium. Det här är verkligen så dåligt att det gör ont. Och då är alltså tipsare Robert Wald, min morbror. Då utspelar sig det här hemma hos min mamma i Malmö. Och hon kommer in och bjuder släkten på kaffe. Vi är några släktingar som sitter där. Och så säger min mormor, åh, mockakoppar. Såna här små koppar var jättepoppis på 50-talet. Man var tvungen att ha såna då. Och så jag lägger en liten syrlig kommentar, skojar till lite och frågar, vad hände annars? Och då säger min morbror, ja, då fick man sig en smocka. Mockakoppar, smockakoppar. Det borde du göra en serie av.
Nej, det var en sorglig lista. Får man inte säga en sorglig grej.
Jag kan både göra en... Vi måste börja anteckna alla sådana tips.
Ja, jag tänkte
tips.
På det när du sa. Det är jävligt roligt faktiskt. Och,
för som jag, stand-up.
Ja, men jag gjorde det lite som... Jag har inte fortsatt med det. Jag kanske gjorde 2 avsnitt. Men som lite så här snodd av Jesper Röndahl rakt av. Men så här YouTube-serie om så här skämt som ni aldrig fick höra. För att de är för dåliga. Och det är ju roligt att bara gå igenom så här gamla skämtböcker typ och läsa upp alltså dåliga idéer som bara är så här, tänk en katt som har en mössa med en, alltså, och så försöker man måla upp det här och det blir roligt för att, ja, men det här är också jävligt roligt. Alltså
jag kommer har du varit med om det någon gång att när man precis innan man ska gå och lägga sig, eventuellt man vaknar mitt i natten, att man är i någon slags rus då där man tycker att vissa idéer är genialiska. Och sen så nästa morgon så tänker man att det här var inget bra.
Men är inte det för att hjärnan är så fruktansvärt uttråkad? Alltså precis när man ska gå och lägga sig. För det var jag såg någon sån faktiskt motivational speaker som pratade om kreativitet. Att man är som mest mottaglig för idéer när man har tråkigt. Det är inte så att alltså input blir liksom någon gång output, men du får ingen output samtidigt som du har input liksom, utan du måste ha tråkigt. Hjärnan ska ha tradigt och så ska den hitta på grejer. Jag tänker att desto tråkigare hjärnan har, desto roligare borde den ju tycka att grejer är.
Så kan det vara. Det finns ju de här fyra bena, alltså bokstaven B i när man får idéer, som jag sa, beer, bus, bed och bath. Att det är ju, i alla fall buss och bath och bed är väl kanske liksom när man har lite tråkigt. Beer är kanske mer samtal med andra förhoppningsvis, om man sitter ensam och super. Men det stämmer nog. Men jag tror även att jag har, alltså det händer inte speciellt ofta längre. Det var nog lite ofta när jag var yngre. Men att alltså så här, i gränslandet mellan sömn och vaken så hamnar jag i någon slags, jag vet inte vad man ska kalla det, vakenhypnos. Eller bara, men ett väldigt annorlunda tillstånd där jag känner mig, det här är bra grejer, det här allting känns så stort. Det kan ju bli så ibland också med problem, att innan man ska lägga sig så förstorar man upp problemen i huvudet. Och sen så när man vaknar så tycker man det var väl inget så farligt liksom. Men jag har haft så med idéer också. Och jag kommer ihåg en gång jag vaknade mitt i natten. Då gick jag i mellanstadiet, så jag var ganska liten. Och så kommer jag ihåg att jag tror jag hade drömt fram ett skämt. Jag vet inte vad jag skulle använda till det. Förmodligen tecknade serier eller bara säga det till kompisar eller någonting. Men jag tänkte, fy fan, det här är det roligaste skämtet jag någonsin har hört. Och sen så antecknade jag det då. Jag skrev upp det på en papperslapp. Och sen så på morgonen efter så tänkte jag, det här är så dåligt. Jag skämdes så mycket över hur uselt det var.
Ja.
Och så jag har faktiskt aldrig berättat det för någon hur dåligt skämt det är.
Och nu.
Ja, nu tänker jag nog berätta det. För att jag vill inte hålla lyssnarna på halster.
Nej.
Men det är ju så dåligt, så jag, även om jag var kanske 12 så var det så jävla dåligt. Det är fruktansvärt.
Småkakoppar.
Det är nog sämre. Ja, okay. Det kanske är att jag tycker det är pinsamt för att det är just jag som har hittat på det.
I ja, men kom igen.
Okej, det var då så. Min värld som 12-åring det var då att man samlar mycket pantburkar och pantflaskor i Hjärup omkring. Och en annan stor grej var att folk frågade chansen på varandra. Det var någonting med att han, den killen, man skulle kanske säga det till någon. Han, den killen, så fort han ser en tom flaska så frågar han panten på den.
Ja, men det var det jag tänkte, fråga panten. Det var det jag hörde i huvudet. Jag visste inte om du skulle komma dit.
Nej, men det kommer jag ihåg. Och när jag vaknade mitt i natten som barn så tyckte jag, vad roligt. Och sen tyckte jag, det här är så pinsamt. Jag kan aldrig berätta det här för någon.
Ja, nej, nu har du dragit ditt namn i smutsen. Om du trodde att du sålde dåligt innan. Oj, oj, oj.
Eller så blir det en vändning att, så här, att folk bara vill höra fråga panten skämtet. Sure. Att det är det som blir viralt på YouTube.
Fråga panten.
Han frågar panten.
Vänta, du kan inte bara ta upp det. Du får fråga panten först.
Uff, det är dåligt.
Ja, det är väldigt dåligt faktiskt.
Det ska, men vad tycker du är sämre än mockakoppar, smockakoppar?
Ja, men mockakoppar, smockakoppar, det är inte... Jag tror inte att han hade gått upp mitt i natten och skrivit ner det, om du fattar. Att det är lite det som förstör det. Om du var så här, jag kom på ett skämt när jag var 12 år som var så här. Jo, men så här, jag vaknade mitt i natten när jag var 12 år, tände lampan och rotade fram papper och penna, skrev ner det här och tänkte, jag är ett geni. Somnade om och vaknade och insåg vilken jävla sopa jag var. Det är ju en värre historia än jag kom på ett dåligt skämt.
Ja, men han tyckte ändå att hans systerdotter skulle sätta sig och teckna en serie om det här. Mockakoppar, smockakoppar.
Systerson blir det.
systersonen, vad sa jag?
Systerdotter.
Ja, tjärna med inte.
Felkörning bara. Men ja. Ja, men så är det. Vad har vi mer för punkter i arkivsamtal?
Ja, det var någon som önskade att vi skulle återinföra inslaget recensionen.
Okej. Vad innebär det?
Det innebär att man ska recensera någonting. Alltså jag inser att de fasta inslagen i arkivsamtal är så jävla slappa.
Ja, detta är ett väldigt slappt inslag.
Ja, men är inte väljdrycken ännu slappare?
Jo, det är ju slappt att det är ett inslag. Det är ju något som de flesta gör innan. Bara ta en dricka i kylen så sätter vi oss och kör.
Ja, jo. Men då gör vi så att vi pausar. Jag går och letar upp någonting som du antingen kan äta eller dricka.
Mm.
Och så ska du få recensera det live.
Ja.
Eller det kan vara någonting annat också.
Mm.
Det kan kanske vara en leksak.
Ja, jag förstår. Ja. Vi förstår. Jag ska recensera någonting. Ja. Vad som helst.
Okej, då är vi strax tillbaks med
recensionen.
Recensionen. Häng med. Okej, då är jag tillbaks med ett föremål som du ska recensera.
Ja.
Du kanske då kan ta, det är en penna, så du får även ett papper.
Okej.
Och,
Nej, men säg mig. Vad tramsigt. Men det är roligt också. Den heter då Poo-pen. Och så är det en penna som ser ut som bajs.
Ja. Och så, vad är sloganen?
Your number two pen. Jag fattar inte det.
Nej, men det jag kan tänka
mig att det är den andrahandsvalet liksom.
Eller jag tänker nog att det klassiska, att det finns en klassisk reklamslogan som är så your number one dishwashing powder.
Ja, precis.
Och sen säger det your number two pen.
Okej, okay, ja, men det är då det ser ut som bajs.
Ja. Exakt det, som bajs. Nej, det är
inte exakt likt. Det är en överdrift. Men det ska försöka se ut som bajs.
Ni kan bildgoogla poop pen your number two pen om ni vill se.
Och så sen kan ni googla bajs och så kan ni se skillnad eller likhet. I alla fall då ska jag prova att skriva här då.
Ja,
det är en bläckpenna kan vi säga. Kulspets.
Då
ska jag skriva. Nej, det problemet är ju att den är böjbar.
Jaha, ja.
Så det är,
oj, men det är ju... och den funkar inte.
Och den funkar inte. Så jag får nog ge betyget till bajspennan en svag etta.
Av två?
Ja. Eller så här, egentligen en etta. För att den håller ju halva löftet att den ser ut som bajs. Andra löftet då som är att det är en penna. Den håller den inte. För det är den inte. Eller det är ju en penna. Men
den har väl torkat. Jag har ju rakat. Jag vet inte om det spelar någon roll. Men den är ganska gammal nu.
Ja.
Och jag har råkat öppna den på något sätt. Jag vet
du
inte.
Verkar nästan lite ledsen.
Att den inte funkar.
Jag vet inte, jag har råkat. Det måste ha blivit något fel. Jag vet inte. Det är som att du skulle visa den för dina kompisar i skolan. Bara, ej, kan inte alla komma hem till mig och kolla på min bajspenna? Och så funkar den inte. Du bara, jag vet inte, det har blivit något. Måste ha, fan, mamma.
Men på illustrationen så håller han för näsan och skriver. Har du om det är någon bajslukt på? Nej.
Nej,
det är nog bara någon slags gummilukt, skulle jag säga.
Nej, jag tycker...
Svagt betoningssteg för your number two pen.
$1.5.
Jag tror jag köpte den på dollar store. Nej, nej, den är nog köpt i USA, tror jag. Eftersom det är dollar. På dollar
small
store.
Parts, not for children under 3 years. Vem ska då ha den, tänker jag. Lite.
En 38 och ett halvt år man i nöjesbranschen.
Ja, det är de som har sådana. Men är den inte mer värd i obruten förpackning?
Jo, vet
jag. Jag har ju en bajspenna i obruten förpackning.
Jag kanske kan köpa en ny på eBay eller något.
Kanske. Ja. Man vet aldrig, de är eftertrag. De går som smör.
Mm. Det var det slappa inslaget recension.
Nej, det var det slappaste jag var med om.
Ja, jag tänkte på, jag antar att du också har sett Talk Funny.
Talking Funny.
Talking Funny heter det.
Yes.
Nu är jag inte säker på att det här nej, vänta. Det kommer nog inte därifrån. Men det var så här, jag tror det var Jerry Seinfeld som berättade att han hade suttit med ett gäng andra komiker.
Mm.
Och de hade pratat om sina drömmar.
Mm.
Alltså inte drömmar på natten utan vad deras mål
visioner
var.
Liksom, ja. Ja.
Och då så var det många som hade sagt så här, ja men jag vill göra mina egna komedier i Hollywood.
Mm.
Och någon kanske sa, jag vill ha min egen sitcom.
Mm.
Det här var då innan Jerry Seinfeld fick sin egen sitcom.
Mm.
När han var stand-up-komiker.
Mm.
Och då så sa de att Jerry var den enda i det komikergängen som hade sagt, jag vill bara bli, eller bara, men jag vill bli världens bästa stand-up-komiker.
Mm.
Det är mitt mål. Jag vill inte jobba med tv, jag vill inte jobba med film. Jag vill bara åka runt och göra stand-up och släppa specials.
Ja.
Nu kanske jag lägger lite extra ord i hans mun.
Ja. Nej, men
ungefär så, för det är en rätt intressant vision. Att det är nog ganska ovanligt att ha den. Men är det, jag får lite intrycket av att du har samma inställning. Mm.
Så är det väl. Allt jag gör som inte är stand-up är för att antingen som reklam för min stand-up eller för att jag ska bli bättre på stand-up. Men... vad fan, det är ju så jävla...
Var det så även med YouTube-grejen och sånt där? Det har inget direkt egenvärde för dig liksom?
Ja, nej, men jag börjar ju med det innan jag börjar med stand-up. Eller lite innan. Men jag blev inte stor, eller stor, jag vet inte om jag är det nu heller. Men jag blev inte, jag fick liksom inget så här genomslag innan jag hade börjat med stand-up heller. Så jag vet inte, YouTube-grejen, det är väl bara så att jag tycker det är lite roligt att göra filmer och sådär. Och sen var det ett bra sätt att öva för att det fanns så få klubbar i Malmö typ. Så var man tvungen att göra sådana istället. Och jag gjorde det. Men... så nej, men allt som är något annat är, så här, jag tycker det är roligt att göra tombola, vår podd, det tycker jag är roligt. Men
jag tycker också att det är roligt att göra poddar, men det är svårt. Jag har aldrig tänkt att det här är min huvudsyssla.
Nej, jag skulle aldrig bränna en bra story i podden som jag känner att den här gör sig bättre på scen. Då skulle jag aldrig köra den i podden.
Okay.
Eller i något annat sammanhang. Men sen så ibland så har jag gjort misstag. Alltså för jag har försökt göra något på scen och misslyckats.
Mm.
Och då blir jag så här, ah, men okej, men det är väl inte bra då. Men då kan jag lika gärna göra det i ett videoklipp eller i en på scen. Och sen så bara så här, fan, det blev rätt bra ändå. Shit, jag skulle behållit och gjort det på scen. För att man gav inte tillräckligt många chanser. Men allt är liksom så här, det är lite det som är filtret. Att det börjar liksom, okej, kan jag göra det här på scen? Nej, då kanske jag kan göra det i en sån här, den här typen av film. Nej, okej, då kanske jag kan göra det i podden. Nej, då kanske jag kan göra det när jag gästar den här podden. Då kanske jag kan göra det.
Men det är vissa stories som passar i poddformat, men som inte riktigt går att dra på stand-up sen, har jag märkt. Jag hade en story som jag drog i AMK Morgon. Som jag kanske har dratt den även i arkivsamtal, som handlar om när jag tecknar min egen porr som barn. Och min pappa hittar mappen på datorn när jag tecknat med porr. Och det var liksom, folk skrattade och sa, och jag tror det var David Sundin som skrev, så jag skrattade högt ut i luften när jag hörde dig prata om det i podden. Men när jag liksom skrev ner det som ett stand-up-skämt och försökte dra det, jag tror aldrig jag testade på scenen, för att jag fick det aldrig att bli roligt i liksom skämtformat. Det är mer så här, man måste så, jag vet inte om det är bara,
men du
att
har
jag
väl
är...
inte riktigt den stilen. Nej. Än heller. Och jag tänker att allting, alltså när man är tillräckligt bra så kan man göra stand-up av allt. Men jag tänker bara att det handlar om så att man, jag kan tänka ibland, men jag får spara den här, för att jag tänker fan inte släppa den här i någon podd eller något, utan den här jävla historien, jag vet att jag kommer kunna göra något jävligt roligt av det här på scen någon dag, men nu har jag inte verktygen. Så då måste man bara, vi lägger något, vi skriver ner vad det är vi ska ha, sen så lägger vi den åt sidan, så kommer jag hitta den någon dag. Och förhoppningsvis så kan jag hantera den då. Men så jag tror, men du, för du har ju en väldigt liksom skämtig stil.
Ja.
Liksom på scen där du går upp och säger
ganska
skämt.
Mycket tydliga skämt.
Ja, exakt, och det är inget fel, utan det är din stil liksom. Men så då, och då kanske det inte blir så intressant för publiken och höra den historien bara.
Ja, plötsligt höra en story. Nej.
Ja, precis. Alltså jag har ju ganska mycket att... Jag har ju också ganska, egentligen ganska skämtig stil. Fast jag maskerar det som historier. Ganska ofta. Eller jag försöker göra så i alla fall. Jag vet inte om jag lyckas. Men alltså då kanske det funkar med att man skulle slänga in en historia. För det, då blir det naturligt att man berättar en story.
Ja.
Och det behöver inte vara lika tight liksom.
Jo, men så kan det vara. Men... har du fyllt 20 nu?
Nej, i december.
I december. För du är ju... Du förvånar ändå liksom mig och säkert många andra med att vara ganska insiktsfull för att vara tonåring. Alltså sådana här, när du drog den här nu analysen av vad man kan dra på en stand-up-scen, och det känns som, okej, det här är ganska genomtänkt, det är någonting. När kände du att din hjärna var liksom färdig? För det känns som att du du måste ändå ganska, det kan inte vara, så länge jag har känt det har det varit sån här liksom. Mm. Att du är ganska, men för du känns inte som att du tänker som ett barn eller ens som en tonåring.
Nej.
Men blev du liksom, var du smartare än dina kompisar i skolan tidigt?
Ja, det var jag nog. Eller alltså det jag har alltid, för att jag var så här, jag lärde mig läsa och skriva jävligt tidigt. Mm. Alltså när jag var så här 2-3 år.
Åh jävlar. Ja. Det är ju lite Dougie Hauser.
Ja, nej, men min morfar lärde mig alfabetet för att jag ville. Han tvingade inte mig, utan det var bara så här, kan jag inte lära mig det.
För jag kommer min lilla syster lärde sig läsa när hon var typ 4.
Ja.
Och det tänkte jag, oj jävlar, det var tidigt.
Men ja, du... men då var jag, ja, men jag var 3 kanske då. När jag kunde, då kunde jag hela alfabetet och läsa så här korta ord på 3-4 okay. bokstäver. Så när jag började skolan när jag var 7 så kunde jag ju läsa, skriva och räkna. Jag kunde så här multiplikationstabellen och sådana grejer. Och det är ju det enda man gör de första 6 åren i skolan. Och jag var bara så, fan, kan inte ni de här grejerna? Så jag gjorde ju ingenting de första åren i skolan. Då, det var ju där, då blir man ju så här, det är det som är klassens clown-grejen. Att då fördriver man tiden med att skoja och hitta på tramsgrejer. Så här klassiska. Men det var också så att jag tyckte faktiskt att andra barn var dumma. Att jag ville inte umgås med dem för att jag tyckte det var för lite intellektuellt utmanande typ.
Och det var då du började umgås med äldre män i oljerock som bjöd på godis.
Skåpbilar, precis. Och sen dess, klipp till. Och då var det väl att mina föräldrar trodde att jag inte hade några kompisar liksom. Eller mamma var så, men har du inga kompisar, Kalle? Är det inte, vill du inte? Men då var det att jag inte ville vara med dem. För att jag tyckte de var tråkiga. Men sen så vet jag, det har väl planat ut lite. Och nu umgås jag ju med folk i olika åldrar liksom. Och saker kan ju vara utmanande på olika sätt. Ibland är det bara att, alltså jag har bara accepterat att, men fan, jag är nog ganska snabb i huvudet liksom. Men det är ju en nackdel i vissa situationer. Så jag tror att,
i vilka situationer är det en nackdel eller vara snabb i huvudet?
Ja, men det kan ju väldigt lätt få en att verka dryg och översittande, till exempel.
Ja, om man nu inte är så snabb att man kan räkna ut vad det bästa sociala handlingen är att göra också. Okej, nu ska jag...
Fast det kan man bli trött på också. Alltså jag kan bli så, för ibland så blir man bara så här, om man pratar med någon som man så här, ja, men jag bryr mig inte om att bli omtyckt av dig. Då kan det bli väldigt lätt att man bara cut to the chase, bara säger så här är det, eller så här tänker jag att det är, vad tror du om det här? Och då kan det väldigt lätt låta som, ibland när man är i en stressad situation och någonting bara måste göras snabbt, och man är så här, men kan du fixa så att det är så här, kan du fixa så att det är ljus på scenen eller vad fan som helst? Ja, men det går ju inte, för vi behöver den sladden till det här. Jo, men ta den sladden, sätt den där och gör så här då. De bara, ja, förlåt, du behöver inte vara så jävla arg. Och man är bara, nej, men så, och då kan det ju få en att verka som, istället för att man bara, ja, men fan, nu ska vi tänka, hur gör man då? Men fan, om man tar den sladden där och sätter den, kan man inte få, går det? Jaha, ja, men vad trevligt. Så att jag tror att ibland så är det verkligen en nackdel.
Alltså jag har ju problemet också att jag ofta är en besserwisser.
Ja.
Nu vet jag inte om jag är jättemycket intelligentare än genomsnittet, men jag har det problemet att jag liksom, när jag tycker mig veta någonting så säger jag det, och så säger, nej, du har fel där, du har och det är liksom oftast onödigt att berätta för andra att de har fel fakta eller liksom att så, för det säger jag bara oftast på grund av fåfänga, att folk ska tycka, vad du kan mycket. Men oftast blir det att jag framstår som vad folk har kallat en jävla fitta.
Ja. Citat.
Jävla fitta. När Albin Olsson, när vi lärde känna varandra, så sa han till mig så här, alltså det var vid något tillfälle, så, om inte du hade varit rolig hade du bara varit en jävla fitta.
Ja.
Nu var det väl med att han accepterade, eftersom jag kunde vara en fitta och rolig samtidigt.
En rolig fitta.
Men det var också, det var liksom en, ungefär som du berättade med ljudet eller ljuset på en klubb.
Mm.
Så var jag på en stand-up-klubb i Lund.
Mm.
Och så var det liksom, nu ska vi köra igång showen liksom om 10 minuter. Och så arrangören började säga, oj, ljudet funkar inte. Vi behöver en ny förstärkare eller någonting. Så tyckte jag så här, okej, varför kollade du det nu 10 minuter innan? Så sa, men det är inte mitt ansvar, det är det här Lundia, det är deras ansvar att det ska, att tekniken ska funka. Så sa jag, okej, men nästa vecka när den här klubben, kommer du även då testa ljudet 10 minuter innan?
Ja.
Jo, men då så lackade han ju och sa,
jo, men det är klart att det är. Men du har ju rätt i, och det är klart att Men jag tror också
jag fann ju ingenting på att säga det. Han sa ju bara så, han sa ju något i stil med samma som Albin sa.
Ja, du är fin. Ja, men då, det är klart att, men det är när man är lite, för jag är också lite, jag är liksom socialt inkompetent på många sätt. Mm. När jag pratar om något jag kan och när jag sitter med någon som dig som jag känner, men vi känner varandra lite, mm, och vi kan relatera på, vi pratar om något som vi pratar om liksom, mm, som vi båda har någon, lite på fötterna. Då är det en grej, men när man så här pratar bland folk, du vet bara, men det här är min kompis Linnea, mm, och då är, alltså du vet, då blir man så här, ja. Jaha. Man är så här, Linnea, du vet.
Och jag säger inte hej.
Ja, men jo, men så här, tja, Carl, trevligt. Och de bara så här, hej, ja, okej. Okay. Och så blir man så här, ja, jag undrar inget. Det är liksom så här, ja, jag kan gissa mig till ganska mycket om hur ditt liv ser ut och vem, mm, du är. Och jag tycker inte det verkar så intressant. För det är just det här att, om vi nu ponerar att jag skulle vara snabbare i huvudet, eller, mm, om jag har varit en många av mina kompisar, mm, då har det lett till ofta att jag ser saker komma.
Ja, ja, ja.
Mm. Utom någon börjar berätta en historia eller börjar, mm, berätta någon teori som de har. Mm. Och så tänker man så här, fan, det här har jag tänkt.
Mm.
Och jag vet att det här kommer ta 5 minuter till.
Du vet att det här kommer sluta med att fråga panten.
Ja, men precis. Nej, men då sitter man så här, ja. Okay, och då har jag jävligt svårt att hantera det. Då, mm, blir man så här, okej, hur ska jag göra nu? Ska jag sitta här och lyssna?
Mm.
Eller ska jag bara, för jag har en och en halv minut summering av det här i huvudet. Mm. Som jag kan säga nu bara och förenkla det här så har, mm, alla fattat mycket alltså, men det, jag vet inte, det, jag mår jävligt dåligt över att göra såna grejer, för jag ser ju det själv utifrån och tänker så här, fan, jag, där var jag ett rövhåll, fan vad dumt. Men det ibland så leder det också till att folk tycker det är skönt att man tar kommando och bara, fan vad bra att du sa, alltså de vågar inte säga det i situationen, men sen kan de komma så, fan vad bra att du sa, alltså att du gick in och tog lite kommando där, för det, fan vad tradigt.
Det har jag nog aldrig hört någon säga till mig i alla fall.
Men jag, för jag kan vara så här att ofta så kan man, om man är lite så besserwisser och har vant sig lite vid att folk tycker lite illa om en, så har man inga problem med det. Alltså man har inga problem med att ta att folk tycker att man är störig. Alltså, mm, och då kan man också ofta bryta dålig stämning. Att det är någonting som händer, någon som beter sig illa eller sådär. Mm. Om man har problem med dålig stämning, om man har, mm, problem att gå in och bara, nej, men du, nu, varför sa du så till henne nu? Det kan man ju inte göra om man har problem med dålig stämning. Men om man är van vid att alltid vara den som säger, mm, kommer du göra så nästa vecka också? Mm. Då har man ju inte problem med dålig stämning.
Nej,
du kan ju se, du vet ju vad som kommer hända.
Mm.
Men du vet också att du kommer må lite bättre själv. Du vet att jag kommer inte förändra någonting, jag kommer inte vinna någonting.
Nej, men det
jag kommer
kanske
bara
lite
överbevisa den här killen.
Jo, och det kanske lite, liksom, det är någon form av lite psykisk våldhämnd.
Ja.
Att istället för att säga, okej, nu stör jag mig på den här tjommen, jag gör honom en örfil.
Ja.
Så är det liksom en verbal örfil att säga, kommer du göra så nästa vecka också? Ja.
Jo, men det är ju så. Men jag tror att det finns ju för- och nackdelar med alla sådana grejer. Och det blir att allting som där du diffar från det generella,
mm,
blir ju ett problem i sociala situationer.
Mm. Men jag tänkte på det här med när någon presenterar så här, ja, det här är Linnea.
Ja.
Du har skämtat lite om det på scenen när folk så här, försöker para ihop dig med tjejer på, mm, fester och sånt.
Ja.
Har du märkt någon skillnad nu med kändiskap och sådär i popularitet hos det motsatta könet liknande?
Ja, jo, men det har jag väl. Men det har aldrig varit, alltså den storyn är ju dels inte helt sann.
Nej, utan alltså den historien om när du blir ihopparad.
Man blir ihopparad med tjocka tjejer för att man är tjock själv. Men ja, men det gör väl skillnad med kändiskap. Kanske framförallt för att jag är lite socialt inkompetent.
Mm.
När det kommer till att träffa nya människor och sådär. Det är liksom så här, det är så sällan jag är intresserad. Alltså eftersom att man har plats för ett visst antal människor i sitt liv. Och om jag känner att nu är min kvot lite fylld här.
Mm.
Nu har jag så många som jag vill. Och då blir det så att när man träffar någon bara, det här är Alex, han är världens skönaste snubbe.
Mm.
Och då blir man så här, ett, han är förmodligen inte det. Och två, jag är ledsen, men jag behöver inte Alex. Vad ska jag med Alex till? Alltså, och det är så jävla tråkigt sätt att tänka, men jag tror att det är lite så.
Ja, så är det.
Så, ja, jag,
men svarar du på flörtiga meddelanden på sociala medier?
Alltså det beror ju på, jag är jävligt dålig på att läsa sådana signaler.
Typ.
Att jag kan bara så visa för en kopp, vad vill hon? Bara, hon vill ligga med dig, tror jag. Men. Och då kan jag ju vara så dum att jag frågar så här, vill du knulla eller så här, bara så här, vad är, kan du komma att cut, vad fan, vad är det du vill här? Kan
du redo, du nästan lite autistiskt.
Ja, men det är lite autistiskt, men det är så här, bara, men förklara vad det är som ska hända, för jag kan ju vara så här, jag tar så här, jag kan ha så här Tinder och sitta med
har
det.
Du Tinder?
Ja, ja, men det har jag. Alltså jag använder, jag är inte jätteaktiv, men ibland så här sitter man och så. Och sen så kan någon skriva så här, hej, vad är du för prick, eller du vet så här, och mamma, vad fan? Och då kan jag vara så här, kan jag på riktigt skriva, vad ska det här leda till? Då blir jag så här, vad är planen?
Det finns väl, alltså med Tinder finns det tydligt mål. Det är väl så här, antingen ska man bli ihop med någon eller ska man bara ligga.
Jo, men om vi kan förtydliga det då, bägge två.
Ja, men det vet ju, det är ju redan outtalat. Det är ju det som är...
Ja, men om de då inte... För det finns ju också någon sån lite slut-shaming-grej där, tänker jag. Att det är så här att det är många som bara säger, men jag är bara här för att träffa intressanta personer.
Ja, men det är ju en lögn.
Precis, och då är man så här, ja ja, fast då kan du ju dra åt helvete. Du vet
eller
att det
så kan du bara säga, okej, men det är lugnt med mig om du säger det.
Mm.
Med var du vill ligga.
Ja. Jo, men och det så jag försöker alltid vara så här, men vad är det som ska hända? Där har jag faktiskt en idé om slutshaming som jag vill köra på en stand-up sen någon gång, men nu bränner jag lite här då. Och jag vet inte hur det ska bli roligt. Men jag har gjort en liten efterforskning där om slutshaming. För det är så här då, man säger att tjejer som ligger med många blir shamade för det. Man säger, åh, jävla slampa. Men en kille som ligger med många, han blir liksom han blir cool.
Mm.
Men det är en jävligt heteronormativ tanke, har jag upplevt då. Eller får jag fråga en flatkompis så där då, finns det här i flatvärlden? En tjej som ligger med många tjejer, blir hon en slampa? Hon bara, nej, det tror jag inte så, nej.
Och det finns nog inte i
bögar. Jo, men jag frågar en bögkompis. Ja. Finns det en bög som ligger med många andra killar? Finns det? Bara, ja. Jo, men då kan man bli samma.
Kan man det?
Ja, men han sa att det är inte samma som med tjejer. Men det kan fortfarande bli så att fan, han har knullat med varenda. Han har sugit varenda kuk.
Så det är män som har problem med det?
Precis. Så det som egentligen är att det är inte tjejer som ligger med många som är äckliga. Utan det är vem som helst som ligger med många killar som är äckliga. Att det äckliga är killen. Att det är så här, har du legat med många? Jag har 20 stycken. Inte killar. Va? Jo, killa. Jag vet inte vad det skulle leda till. Men jag tycker det är en liten rolig
spaning.
Jag vet inte om det är det. Men jag tyckte det var kul.
Nej, men det kanske är, alltså, när vi pratar om intelligens innan, så är det ju så att när man pratar om autismspektrum och sånt, så är det ofta att någon som är kanske savant så här, väldigt intelligent på något sätt, men att det oftast är på bekostnad av social kompetens.
Mm.
Att de som är liksom som bäst på matte kanske får växla in, betala lite för att de inte är så bra socialt.
Mm.
Men jag tycker det var rätt intressant också med, för jag läste någon bok om humor.
Mm.
Och det stod om, för det är ganska sammankopplat med intelligens på något sätt.
Ja.
Att det är väldigt ovanligt med riktigt jävla korkade komiker liksom. Mm. Men det är ju samtidigt inte så att ju smartare du är, desto roligare är du.
Nej, det finns någon gyllene medelpunkt eller vad man säger.
Ja, det är rätt svårt att sätta fingret på
vad det är. Men sen är det så här, man kan inte vara social. Alltså jag tror inte att jag är socialt inkompetent.
Nej, det är det ju inte.
Jag tror att det jag är att jag är väldigt sällan är intresserad av, vissa är jag bara inte intresserad av att imponera på. Alltså, om det är så här, men nu fyller mormor 80. Och nu kommer alla tanterna och alla gubbarna. Kan inte du bara komma hit och vara trevlig nu? Då är jag ju det.
Varför är du trevlig mot din släkting där?
Ja, men, jo, men då kan det ju vara till exempel att, ja, men att man inte vill sprida dålig stämning. Liksom. Ja, men ibland så kan jag vara så att jag träffar någon som bara är så här, tja, jag tycker om att skata. Eller bla bla. Och då blir man så här bara, jag är inte intresserad av dig. Och då kan man ju...
Säger du det?
Nej, men man kan försöka skicka de signalen. Alltså så här... Och då, alltså om jag inte bryr mig om de gillar mig, det är så bara, men de här, jag har inget gemen, jag kommer inte få ut något av det här är inte intressant. Och det, jag vet inte, det är väl också en sån liten grej man har när man är 19, att det, alltså, ibland så behöver man inte vara så jävla trevlig. Och det, alltså det kan
jag... Ja, jag var någon som är otrevligast just när jag var 19 faktiskt.
Ja, för jag tror jag upplevs ganska ofta som otrevlig, men det är också att... Ja, men fan, jag har mitt, alltså, och det är egentligen jävligt korkat, men man har så här, men jag har mina vänner, det här är mina kompisar, de bryr mig om.
Ja.
Jag bryr mig om att de ska förstå att jag tycker om dem och vad som är bla bla bla. Men i vissa fall är man bara så här, nej, jag är ledsen, jag kan verkligen inte se vad du har i mitt liv att göra eller vad jag har i ditt liv att göra. Jag kan inte se hur vi ska få något utbyte av det här. Mm. Men jag vet inte, men just det här med social kompetens och så där, det finns ju vissa som är liksom Alltså, ja, jag är inte säker på om det är helt sammankopplat och om det är, och just det här med smarthet också, om man är smartare. Ja, för man känner ju vissa som är dumma i huvudet och de är ju aldrig bra komiker, tycker jag. Alltså så här, när man träffar någon som är så blåst, det går verkligen inte att förklara saker för dem. De är fan aldrig bra. De har inte, och om de är bra så vet de inte varför.
Nej, men då att, är det väl ofrivilligt roligt.
Precis, ja, men de har haft, ja, men ibland så har de haft tur. Bara kolla det här skämtet. Bara, nej, det är inte skämtet.
Mm.
Det är att du är så jävla konstig när du säger skämtet. Det är det som är det roliga. Men, så det är ofta det, tycker jag. Men sen så ibland så kan det också vara någon som är för smart, som är van vid att den är smart, kan ju också analysera grejer och tro att, för det är också ett problem som man har om man fått höra hela sitt liv att man är smart, bara, fan, du tänker snabbare än de flesta, Kalle, det ska du veta. Då blir det också så att man väldigt ofta tror på det man tror. Alltså att man dubbelkollar sällan sina teorier, utan man har lärt sig så att, men jag har oftast rätt när jag har tänkt ut något.
Den.
Och om man då dessutom hamnar i en situation där man får mycket ja-sägare runt sig, så blir det ju oftare och oftare att man gör grejer som är dåliga eller dumma idéer.
Jo, men jag kan nog ändå gilla det. Jag hatar när folk ska vara så här, nej, men det är bra med någon som ifrågasätter. Alltså, jag trivs jävligt mycket bättre i sällskap där det är mer ja-sägare än folk som tycker att det där var inte kul, eller det där ska du inte göra.
Men det sen är det ju väldigt sällan idén också som är, alltså det är så här, är det en genial idé av dig att åka ut på en stand-up-turné när du har hållit på med stand-up i 2 år och göra en timme? Nej, förmodligen inte. Men genomförandet blev ju ändå bra. Alltså det är så här, om man ser det på papper liksom, den här killen har kört stand-up så här länge och nu ska han åka runt och göra en timme själv och ta betalt för det. Då är de flesta skulle nog säga, det är fan ingen bra idé. Och det kanske det inte är som idé. Men om det är så här, men om han har genomfört, men titta, och sen så lägger man till och han skriver ett skämt om dagen, han kommer att utveckla timmen under tiden och det kommer leda till det här och det här och det här. Då är det kanske, det kanske blir bra ändå liksom.
Ja.
Så det är väl lite upp och ner, jag vet inte.
Ja.
Så är det nu. Jag vet inte, jag skiter vad det var.
Ja, jag tänkte vi ska börja avrunda. Vill du plugga någonting?
Tombola podcast kan man lyssna på med mig och Marcus Bergen. Det är roligt ibland.
En gång i veckan.
Ja, varje måndag. Och sen kan man komma på mina gig. Om man har Facebook så kan man gå in på min Facebook-sida som jag så gammalmodigt har. Och överst där finns ett sånt pinned inlägg och där kan man se alla datum.
Är det din främsta kommunikationsplattform, Facebook?
Ja, det är väl det, och Instagram kanske. Där heter jag Carl Stanley med 2 y. Och Twitter hatar jag, så följ inte mig där.
Bara på grund av...
Men det är väl lite ankdamm-grej. Och just det här att, alltså, retweet-grejen är en så dåligt koncept. För att man tänkte först så här, oj vad smart att ett sätt att göra, att ge någon en komplimang, det är att dela det de har gjort.
Mm.
Men det är också så att om du skriver ett skämt om våldtäkt så kanske man inte vågar dela det.
Mm.
Oavsett hur roligt man tycker det är. Så då är ju retweet-grejen en dålig idé. För det är ju liksom det sättet du får flödet och, alltså så man får igång flödet och folk hittar nya och följer och sådär. Men folk har blivit så jävla, alltså eftersom att det har blivit så jävla ängsligt på Twitter, så har folk blivit så rädda för att retweeta grejer.
Jo, det märker man ju när man skämtar om något känsligt ämne, så blir det inte så retweetat. Men det är ju lite skitsamma också. Då får väl de som läser det och tycker det är roligt skratta åt det.
Jo, fast då dör ju idén. Då kan du lika gärna säga det på scen bara. Alltså eftersom att då tjänar du inga nya följare på det. Det är inte fler som kommer att kolla på din standard för att du lägger ut skämtet. Eller för mig är det så i alla fall, att då dör liksom syftet. Det är inte så att jag försöker belöna de som följer mig på Twitter genom att ge dem roliga skämt. Utan det är så här, ni kan följa mig på Twitter om ni vill ha koll på vad jag gör. Vill ni inte det, så följ mig inte på Twitter.
Men jag har aldrig just på Twitter råkat ut. Du var väl lite, när du skrev ett skämt om just våldtäkt, så fick du väldigt mycket kritik.
Ja, jag borde fått mer kritik för ett dåligt skämt. Det var, tycker jag. Jag hade velat ha ett komikerbrev på mig.
Man slänger väl ut, alltså så på Twitter, många som slänger ut många dåliga skämt. Men det är väl mer att konsensum inom stand-up-svängen är, det är inte, skämta om lite vad du vill. Ja. I alla fall i de flesta kretsar inom stand-up.
Ja.
Sen finns det ju andra kretsar också.
Ja.
Där folk tycker det är viktigast att ingen tar illa upp.
Ja.
De kan dra åt helvete.
Och det är där vi tar illa upp. Det gör vi faktiskt.
Ja, det gör vi faktiskt.
Jag hade en sån intervju med någon tant på så här Skånska Dagbladet eller någonting. När jag då försökte förklara för henne att man får skoja om allt. Och det var liksom, det tog så här 40 minuter. Alltså på riktigt att förklara så här, bara, men du vet, skratt, för vissa är det liksom ett sätt att hantera problem och sådär. Det är inte, det kan man inte, du kan inte blanda ihop det med att man är glad liksom. Och hon fattar, bara, vad är det då? Tycker du, är det man, är du glad för pedofiler då? Bara, nej, nej, nej. Men alltså du vet, om ditt, om så här, om någon ramlar på gatan, då kan ju det se roligt ut, även fast du förstår att den fick ont. Alltså du gör så här, du börjar skratta och sen direkt efter springer du fram. Hur gick det? Det är det som, men det måste ju vara okej. Okay. Det kan ju inte vara, ja, whatever. Men det var det jag försökte förklara för
henne. Förstår hon till slut efter?
Ja, till slut var det, och du vet när hon sa så här, ja men tänk om de blir ledsen, så sa jag, men får man skoja om på Sverigedemokraters bekostnad? Och hon bara, ja, det får mig, men då blir ju de ledsna. Då blir Kent Ekeroth ledsen. Och hon bara, ja men vad då, ja men? Vad det är en åsikt. Vad då? Nej men är en åsikt mer värd än en annan? Alltså jag tycker Kent Ekeroth är dum i huvudet, men det finns det väldigt många som inte tycker. Alltså så här, det är ju inte fakta att han är dum i huvudet, eller det kanske det är i och för sig. Men du fattar hur jag
Jo. Alltså,
och då det... fattar hon ju hur jag med. Hon bara, ja, jo, ja, då låser det sig lite för mig. Ja, ja det gör det. Och sen tog hon, det var så jävla, vi skulle ta bilder då. Och så jag brukar inte se så jävla glad ut på bilder. Jag bara ta en bild liksom. Jag försöker, gör inte mig till så mycket. Men då var hon så här, ja, du ser ju väldigt arg ut. Bara, ja, jo, men det är lite mitt neutrala uttryck. Jag såg ut så bara, ja, men om du vill le lite så är det bra. Och då skrattade jag till när hon sa det. Och då tog hon en sån burst. Och en av de bilderna tog hon. Så det ser ut som att jag sitter och bajsar på en bänk. Det är liksom sånt kristat jävla ansiktsuttryck.
Ja, jag har också haft det problemet. När jag gjorde så här Simonsson och 20 dagar, den boken. Och så inför, när jag gjorde resan så var det mycket tidningar och sånt som intervjuade mig. Då var det också så här, kan du inte le lite mer på bilden?
Ja, det så tråkigt.
Tänk på den roliga resan du ska göra.
Tänk nu på hur fint väder det är idag. Ja, men jag kanske inte vill ge det intrycket i din jävla tidning. Ja, det heter det. Tack förresten för att jag fick böcker av dig. Jag fick Död kompis och Simons 120 dagar. Det var väldigt fint av dig. Jag ska läsa dem. Och så recenserar jag dem nästa gång jag kommer. Populära segmentet recensionen.
Det skulle du kunna göra.
Ja.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Carl Stanley.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.